här låter det över hela Sverige den 13 december varje år. Lucia kommer, natten går tunga fjet. Det är ljus i håret, det är tärnor, stjärngosse och minst en tomte. Och det är mycket musik.
Utklädd med ljus i hår, Santa Lucia, Santa Lucia. Mörkret ska flykta snart ur jordens dalar, så hon är underbar.
Efter julottan och midsommarstången så är väl Lucia det svenskaste man kan tänka sig. En fest som hela folket deltar i. Och inte bara det svenska folket förresten. I alla de svensktalande delarna av Finland har man egna Lucia. Och hon kommer ju förresten numera skridande överallt i världen där det bor svenska människor. Så från Novaja Semjas fjäll till Ceylons brända dalar, var helst det bor svenska människor, så får ju den häpna lokalbefolkningen denna dag beskåda särkklädda tåg med ljus i håret, lucior och brummande stjärngossar. Vårt Lucia-tåg är på Nes slott i Västergötland utanför Göteborg. Man kan ju ställa sig frågan, varför kommer ett katolskt helgon skridande genom det svenska protestantiska vintermörkret och möter en alltid lika andäktigt lyssnande publik rörd till tårar? Och det här är ett land där få anser sig vara kristna och ännu färre går i kyrkan. Vem var Lucia egentligen? Och varför firar vi henne? Och varför har det blivit så här?
Ja, enligt de katolska helgonlegenderna så var hon en ung kvinna som bodde i den här mycket gamla och en gång grekiska staden Syrakusa på Sicilien. Och berättelserna om hennes liv och levande, de skrevs ju långt efter hennes död. Och dessutom är de olika i detaljerna. Men om man sätter ihop dem så får man följande berättelse. Lucia bodde här alltså omkring år 300 efter Kristus. Sicilien var då en del av romerska imperiet som styrdes just då av en mycket grym och elak kejsare som hette Diocletianus. Och förresten, strax före Lucia dyker upp på scenen så bodde och levde och dog här Syrakusas mest kände son Arkimedes. Ni kommer ihåg, han med principen. Han la sig ner i badkaret, vattnet rann över. Han flög upp och sprang naken ner för gatan och skrek: "Eureka, eureka! Jag har det, jag har det!" Han gjorde mycket mer också. Han hade uppfinningar. Han lyckades bränna fiendens skepp med brännglas och sånt. Ja, men vi ska inte prata om Arkimedes nu. Vi ska prata om Lucia. Kejsaren som styrde när Lucia levde här, han var fanatiskt emot kristendomen. Och han bestämde att alla kristna skulle gripas och torteras och plågas på det grymmaste vis, och så skulle de avrättas. Ändå fanns det många kristna i hemlighet i Syrakusa. Och de höll till i katakomberna. Katakomberna fanns och finns fortfarande under den här byggnaden bland annat. Katakomberna här är lika fina som i Rom. Och kristendomen, den hade kommit hit redan med Jesu lärjunge Petrus. Och Lucias familj var en sån här hemligt kristen familj. Det var dessutom en mycket rik familj och adlig. Och Lucias far dog när hon var mycket ung och han hade lämnat efter sig väldigt mycket pengar. Så hon fick en stor summa pengar i hemgift. Så Lucia var inte bara vacker, hon var också förmögen. Och därför fick hon naturligtvis många kavaljerer. Och en av dem blev hennes fästman. Och han kunde vara säker på att en dag få gifta sig med Lucia och komma över alla de här pengarna. Men helgonberättelserna säger att det var inte därför han hade kommit. Utan han hade tagit henne för att hon var så vacker. Hon hade varit fantastiskt vacker. Ögonen strålade på ett speciellt sätt. Men nu var ju Lucia inte som andra unga damer. Det är ju aldrig helgon. Så Lucias mor hade blivit sjuk. Allvarligt sjuk. Och hon reste då med sin dotter norr om Syrakusa till staden Catania. Där fanns helgonet Agatas grav. Och Agata, hon hade blivit torterad till döds. De hade knipit av henne brösten. Och där stod mor och dotter Lucia och bad. Och eftersom de står och ber så uppenbarar sig Agata för Lucia och säger att modern kommer att bli frisk. Och det blev hon. Och då blev Lucia så lycklig att hon gav bort alla sina pengar till de fattiga. Och nu visade det sig vad den här fästmannen var för skurk. För när han fick höra det här så blev han fruktansvärt ursinnig och kände sig lurad på hemgiften, helt enkelt. Och han ville hämnas. Så han gick till ståthållaren på Sicilien och sa, Lucia är kristen. Och då måste ju hon, enligt kejsarens direktiv, gripas och dödas. Och när Lucia fick höra vad fästmannen hade gjort så blev hon alldeles ifrån sig. Framförallt därför att det var ju hennes skönhet som hade lockat till sig en sådan skurk. Så hon tog en nål och stack ut sina ögon. Och det gjorde Gud genast så att hon kunde se i alla fall, säger berättelserna. Det var ett mirakel alltså. Nu kom kejsarens soldater för att hämta Lucia. Och det skulle ha hänt här någonstans på den här platsen. Det heter ju idag Piazza Santa Lucia. Och straffet man hade dömt henne till, det var att hon skulle föras till stadens horhus. Där skulle hon bli våldtagen och inspärrad för resten av livet. Och för en så fin och edel flicka som Lucia var det ju ett straff värre än döden. Men nu började det hända märkliga saker. När soldaterna kommer och tar tag i henne och ska gå iväg med henne så kan de inte rubba henne ur fläcken. De kommer fler och fler soldater. De drar och halar och drar. Slutar det 1000 soldater. Alla drar på en gång men de kan inte få henne ur fläcken. Då beställde de fram oxar enligt helgonlegenden alltså. Massor med oxar. De måste ha fyllt hela det här torget. 1000 par oxar kopplades ihop och alla drog på en gång. Men inte drog de iväg med Lucia inte. Hon stod där oberörd. Då grep den här ståthållaren in. Han var inte bara grym och elak, han måste ha varit korkad också. För nu först förstod han att det var någon slags magi med i spelet. Ja, då fanns det ju bara en medicin. Häll urin över henne. Ja, det var antagligen någon gammalt recept han hade kommit på här på Sicilien. Så de hällde hundratals liter urin över Lucia. Och hon stod där som ingenting hade hänt. Då måste han ha blivit irriterad. För de började samla ihop ved. Den finaste olivved de kunde hitta. Och det satt de på marken. Och så smorde de in Lucia i kära och brännbara oljor och så tände de på. Och enligt helgonberättelsen så flammade lågorna upp och lågorna vred sig som i plåga och smärta. Men inte Lucia. Hon stod där helt oberörd mitt i elden och hennes röda klänning, inte ens den rykte lite här och där. Hon var helt oberörd av elden. Nu blev den här ståthållaren riktigt irriterad. Så han kallade in stadens bästa bödel med det skarpaste svärdet. Och enligt en version så var det inte böden nu, utan det var den här elaka snikne snåle fästmannen som gjorde det, som fick sticka svärdet i halsen på Lucia. Men hon dog, i alla fall här. Och allt det här finns skildrat i många gamla målningar och på kyrkväggar. Och det finns också i Sverige, på den här fina gamla mässhaken som fanns en gång i Torskinge medeltidskyrka i Småland. Just nu är den på Historiska museet i Stockholm. Och på den kan man se hela berättelsen om Lucias sorgliga död. Enligt experterna är det ett fint handarbete från Nederländerna, slutet av 1400-talet, början av 1500-talet. Och det kom till Sverige som krigsbyte på 1600-talet. Dessutom finns Lucia, så vitt man vet, i alla fall på en väggmålning i en medeltida svensk kyrka, nämligen i Askerids kyrka i Småland. Så Lucias avrättning skulle ha varit alltså den 13 december år 304. Och genast efteråt började cirkulera berättelser om undren som hade hänt här på den här platsen. I synnerhet underverket, miraklet, att hon kunde se utan ögon. Och därför framställs Lucia alltid som en ung vacker flicka med en tallrik i handen på vilken det ligger två ögon. Att det finns en beröring mellan Lucia och ljus och syn är inte så märkligt. Om man vet att det latinska ordet för ljus är lux. Och lux i dess olika former liknar Lucia väldigt mycket. Och när Lucia var död blev hon begravd på den här platsen. Och över det byggde man det här gamla huset, den lilla byggnaden som finns på Piazza Santa Lucia. Och här låg hon i flera hundra år. Det här är domkyrkan i Syrakusa. Det var från början ett grekiskt tempel till Athena. Så blev det en kyrka på 700-talet. Och på 1700-talet fick den det här väldigt vackra barockfronten med porten. Här inne förvarar man en mycket vacker silverstaty på Santa Lucia. Per år bär man ut henne ur domkyrkan. Det är den 13 december och det är idag. Den första söndagen i maj. Och det gör man för att man ska komma ihåg vad som hände en gång på 1400-talet när Santa Lucia räddade livet på hela staden Syrakusa. Det var svält och hungersnöd och alla höll på att dö. Man hade samlats i kyrkan för att be om hjälp. Då hörde de en röst som sa: gå ner i hamnen, hjälp har kommit. Och det var ett fartyg med sel. Så räddade Lucia staden Syrakusa. tung. Silverstatyn med tillbehör väger över 1 ton. Därför går det mycket långsamt. Och själva statyn är 650 kilo rent silver. Men den här dagen är en stor festdag. Hela Syrakusa är samlat. Landshövdingen och polismästaren och biskopen och alla är här. Lucia blev ju populär också i andra delar av södra Italien. I synnerhet här, vid foten av vulkanen Vesuvius i staden Neapel. Neapel blev centrum för alla de som bad till och hyllade Lucia. Här fick hon en egen kyrka naturligtvis. Och här förvarades, sägs det, i flera hundra år hennes ögon. Fast de är ju borta nu förstås. Här fick hon en hel stadsdel uppkallad efter sig. Och den finns ju kvar idag. Så man kan bo på Santa Lucia-gatan. Sen kan man gå på Bio Santa Lucia. Efteråt kan man gå på baren Santa Lucia. Ja, och sen är det lika bra att gå på apoteket Santa Lucia. Allt det här låter ju intressant och spännande, men vad har det med Sverige att göra? När blir det tunga fjät och ljus i håret och allt det där? Jag sa ju att Lucia låg begravd här i Syrakusa mycket länge. Men idag finns det bara delar av hennes ena arm kvar som helgonrelik. Hon är själv försvunnen. Hennes kista blev nämligen stulen. Det hände år 1038. Då kom det ett krigståg hit från Konstantinopel. De plundrade och de stal med sig allt värdefullt och de flyttade Lucia till Konstantinopel. Och där fick hon stå i mer än 100 år. Då blev Konstantinopel erövrat och intaget i ett samordnat europeiskt krigs- och plundringståg. Det fjärde så kallade korståget. Konstantinopel hade ju blivit erövrat av muslimerna och nu skulle de europeiska riddarna fördriva muslimerna. Konstantinopel var ju en av kristenhetens äldsta städer, fylld med gamla kyrkor som muslimerna hade gjort till moskéer. Korståget leddes av en armé från den rika handelsrepubliken Venedig. Och bakom armén stod de driftiga köpmännen i Venedig. Och deras mål, det var naturligtvis att krossa konkurrenterna i Konstantinopel och få med sig därifrån så mycket som möjligt av deras dyrbarheter och konstföremål. Och det är på det sättet som de här 4 mycket berömda hästarna hamnar uppe på basilikan vid San Marcos-platsen. Fast det är ju inte originalen ni ser idag. Originalen finns på insidan av miljöskäl. Och det är under det här korståget som Santa Lucias kista tas hit till Venedig. Därför att helgonreliker har ju alltid varit bra för affärerna. Helgonreliker drar turister, det heter ju pilgrimer då. Pilgrimer och turister har i alla tider betytt pengar för att de måste ju bo någonstans. De måste äta. Och de allra flesta vill ju ha med sig något minne från sin långa pilgrimsfärd. Så var det här i Venedig. Och så var det också hemma hos oss i Sverige vid heliga Birgittas grav i Vadstena. fördes Lucia alltså hit till Venedig. Och hon kom naturligtvis i gondol. Och hon fördes till den här platsen. Här fick hon en kyrka helt tillägnad sig själv. Jag vet, det ser ut som en järnvägsstation. Och det är en järnvägsstation. För att när järnvägen kom hit på 1860-talet, då revs Lucias kyrka. För stationshuset måste ligga precis där. Och stationen heter ju denna dag Santa Lucia. Just det här huset, det byggdes ju av Mussolini. Byggnadsmaterialet från den gamla kyrkan sparar man och förde längre ner för kanalen och byggde ett nytt kapell. Så när det var klart fördes Santa Lucia ännu en gång, fast nu i en ståtlig procession av gondoler ner för Canale Grande till San Jeremias kyrka, heliga Jeremias kyrka.
Och här ligger hon, Santa Lucia. Inte vitklädd, inte ljus i hår. Men det är hon. Silvermasken som hon har över ansiktet, den fick hon av påven Johannes den 23 redan på 1950-talet när han var kardinal här i norra Italien. Och enligt många troende så är den här röda klänningen, det är samma röda klänning hon hade den gången för sådär 1600 år sedan när de försökte sätta eld på henne i Syrakusa. Och går man riktigt nära så kan man nästan ana att den ena armen är borta. Vi såg ju delar av den i Syrakusa. Men Santa Lucia hade ändå tur kan man säga. För det är många helgons dystra öde att efter sin död bli hackad i bitar och såld som helgonreliker, tand för tand och ibland hårstrå för hårstrå. Men dramatiken har ju fortsatt in i vår tid kring Santa Lucias kista. Så sent som några veckor före Luciadagen 1981 kom det in två maskerade personer med revolvrar i kyrkan här. De tryckte ner prästen på golvet och de slog sönder fönstret på kistan, ryckte ut Lucia, stoppade henne i en säck och försvann i nattens mörker i Venedig. Och som ni förstår blev det stor uppståndelse i Venedig och en stor del av den katolska världen. Och dagen före Lucia det året, 1981, så kom polisen tillbaks med hennes kvarlevor. Och här ligger hon ju nu. Varje år, den 13 december, är kyrkan fylld här med tusentals människor som kommer för att be till helgonet Santa Lucia. Men varje dag till vardags kommer det också mycket människor. Många som har fel på ögonen eller något annat problem som de vill att Santa Lucia ska hjälpa dem med. Och då lägger de sitt fotografi eller fotografiet på familjen här intill för att hon ska kunna se dem. Så Santa Lucia finns ju i verkligheten. Hon ligger här i sin kista i Venedig. Men hur kom hon till Sverige egentligen? Sanningen är att hon kom aldrig till Sverige. Det vi firar och det som kommer skridande i midvinternattens mörker, det är något helt annat. När Lucia blev helgon i Italien, då styrde Odin och Thor över svenskarna. Och när hon kom till Venedig på 1200-talet, då fanns den svenska kyrkan väl etablerad. På den tiden var vi alla goda katoliker. Och våra kyrkor såg ut som den här fina gamla kyrkan Risinge, Santa Maria, inte så långt från Finspång. Väggarna var täckta med helgonbilder och berättelser ur Bibeln. Om man tänker att kristendomen har predikats i Sverige sedan slutet av 800-talet med Anskar, så är det ett faktum att den katolska läran har predikats mycket längre i Sverige än Martin Luthers lära. Och det var ju för att vi var katoliker, naturligtvis, som vi fick Santa Lucia i almanackan den 13 december. Precis som varje dag hade sitt helgon. Men Lucia blev aldrig någon riktigt kändishelgon. De flesta svenskar visste nog ingenting om hennes liv. Det var egentligen bara i trakten av Skövde i Västsverige som man uppmärksammade henne lite mera. Och sen där var vi hade tyska invandrare. För de hade med sig traditionen från norra Tysklands stora städer där man hyllade Lucia lite mera.
Sen kom Gustav Vasa med reformationen och då började man måla över kyrkväggarna, de flesta, utom den här gamla kyrkan Santa Maria. Här är originalen kvar fortfarande. Lägger man ihop alla år kristendom har predikats i Sverige så är det faktiskt mer än 1000 år. Och då är det ganska märkligt att tänka sig hur mycket hedendom och fornordisk tro som fortfarande finns kvar hos oss. Det finns faktiskt mer hedendom kvar i Sverige än i de flesta så kallade kristna länder. Man kan se det här på många saker. Ta till exempel veckans dagar. De är uppkallade efter fornordiska gudar. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Tisdag är uppkallat efter krigsguden Tyr. Onsdag, torsdag är Oden och Tors dagar. Och fredag är ju uppkallat mycket lämpligt efter den fornordiska kärleks- och modergudinnan Frigg. Och även om inte alla svenskar tror på tomten så är väldigt många svenskar övertygade om att det finns tomtar och troll i skog och mark. Vi talar om Näcken, vi kan se älvorna dansa. Och vid påsken är många, många småflickor utklädda till häxor. Allt det här, det har ju fornordiska och hedniska rötter. Under hedna tid och hela medeltiden så var det nog inte så lätt att bo här i Sverige. Vårt kungarike var ju visserligen på kartan stort och mäktigt, men i verkligheten var det ett mycket glest befolkat och mycket fattigt land. Och vinternätterna, de var ju mycket mörkare förr. Man hade ju inte så mycket lyse. Och inomhus lyste man ju mest med dyra handstöpta ljus eller facklor och blås och med brasan. Men man slösade inte gärna på det. Så att när mörkret föll, då gick man och la sig. Och den längsta natten, det var mellan den 12 och 13 december. Så var det hos oss hela medeltiden, ända fram till 1753. Då bytte vi almanacka. Förut hade vi haft en julianska kalender. Men den och verkligheten gled allt mer isär. Verklighetens år var kortare än den som fanns i almanackan. Och med tiden blev det så att årstiden utanför fönstret passade allt mindre ihop med den årstid bonden hade i almanackan på köksbordet. Så då, när Sverige med Finland som ett av de sista länderna i Västeuropa bytte almanackan, gör man det ganska sent, 1753. Och det var en mycket märklig sak. Man gjorde det den 17 februari. Och nästa dag var inte 18 februari, utan 1 mars. Man strök helt enkelt 11 dagar i almanackan. Och det gjorde man ju inte utan att folk klagade. Många sa att regeringen, kunglig majt som det hette, hade stulit 11 dagar ur deras liv. Och svenska folket klagade högt och bittert. Men sen gjorde de som de alltid har gjort. De fanns i vad kunglig majt hade påbjudit. Nu för tiden, nu när vi är så kloka, när vi sitter vid instrument och bestick, nu vet vi med vetenskaplig precision att den kortaste dagen och längsta natten, det är vintersolståndet den 22 december. Men i många hundra år höll svenska folket alltså fast vid den 13 december som den längsta och mest skräckfyllda natten. Och det är inte så konstigt att det var något alldeles speciellt med denna den längsta natten, att man var rädd för den. Och många var övertygade om att djävulen var lös den natten. Och djävulen på Lucianatten hette Lussepär, eller Lussegubben. Och honom skulle man akta sig för. Och det var mycket man skulle akta sig för. Man skulle akta sig väldigt noga för allt som hade med roterande hjul att göra. Som till exempel kvarnhjul och spinnrockar och sånt. För att rörde man dem så kunde det hända fruktansvärda saker i huset. Och att djävulen var löst kunde man också se i almanackan. Djävulen hette ju också Lucifer. Och Lucifer och Lucia, det liknar ju varandra. Det var ingen slump, trodde man. Men om man gjorde som man skulle och var försiktig, så kunde man ju utnyttja Lucianattens hemska krafter till sin egen fördel. En ung flicka som ville gifta sig till exempel, hon kunde ta sina skor och lägga dem som bokstaven T på golvet. Och så skulle hon säga, nu har jag ställt mina skor som T så att jag min blivande man får se. Och då fick hon det. Garanterat. Och sen var det en annan sak man kunde göra som inte var så romantisk men effektivt. Man skulle ta en sopkvast och sen precis klockan 12 på Lucianatten så skulle man fara omkring rummet, in alla hörn, över taket, över golvet, och så skulle man ropa upp och ut, råttor och möss, loppor och löss. Så försvann all ohyra under ett helt år. Bergis. Annars fick man tillbaka pengarna på kvasten säkert.
Den som sov längst på Lucia-morgonen kallades för Lusselusen. Och den som steg först upp, han fick hedersnamnet Loppan. För folk var väldigt tidigt uppe på Lucia redan under medeltiden. Och förklaringen kan man se i vår allra äldsta kalender, i runkalendern. Det finns på Nordiska museet till exempel. Där kan man se att den 13 december är märkt med en fisk. Och det betydde att fastan började då. Fastan inför julen. Och det betyder i sin tur att höstslakten måste vara klar före den 13 december. Och det betyder i sin tur att alla försökte vräka i sig så mycket mat och delikatesser de hann före den 13 december. Och med delikatesser menades fläsk. Så husmor steg upp tidigt, klockan 2 på morgonen. Och satte igång och gjorde en enorm frukost. Med stekt fläsk, julkorv, bruna bönor och allt möjligt. Och när det här var klart väckte hon gårdens folk genom att ropa lussebete, lussebete, nattalång, nya natt, ropade hon. Och alla rusade upp för att ingen ville ju bli lusselusen. Så nu vet vi alltså att under hela medeltiden var större delen av befolkningen uppe nästan hela Lucianatten. Det var för att vakta huset mot Lussepär och Lucifer och annat fanstyg. Och de vräkte i sig mat. Och många vräkte i sig dryck. För det här var ju den kusligaste natten. Och med drycken fick de mannamod. Seder och bruk var olika i olika delar av landet. Det fanns inte två landskap där man gjorde exakt likadant på Lucia. Ja, man gjorde inte ens likadant i varje socken i samma landskap. Så det finns alltså inte någon sanning om Lucia att så här var det. Däremot finns det liknande seder och bruk. Och det vi berättar här så gjorde man i stort sett i Västergötland, i Värmland och i delar av Svealand. Det var mest männen som deltog i de här bastanta frukostarna med mycket dricka i gryningen. Och på många håll så brukade männen och pojkarna klä ut sig på Lucia. Man klädde överhuvudtaget ut sig mycket mer förr i världen i Sverige. Det gjorde man i samband med nästan alla stora helger och högtider. Men på Lucia så skulle man se så ruskig ut som möjligt. Så man vände pälsarna in och ut och kapporna. Man målade sig svart i ansiktet. Och för att det skulle vara riktigt roligt så klädde man ut sig, eller många, till låtsasbrud, lussebrud, männen alltså. Och så det var skrålande drängar som drog från gård till gård med brännvin i halsen, utklädda till brudar. Och bland de här skrålhalsarna så fanns det ju en och annan kvinna. Och för att det ska vara roligt med henne så klädde hon ut sig till kar i långbyxor. Det var det mest komiska man kunde tänka sig förr i världen. En kvinna i långbyxor. Nåväl, nu är vi i slutet av medeltiden i vår berättelse. Och då kan vi göra en liten summering. 1. Vi vet att ända sedan vikingatiden var folk väldigt rädda kring den 13 december. Det var ju den längsta natten. Och så blev vi katoliker. Och då fick vi Santa Lucia i almanackan. Vi fick också Lucifer och Lussepär, djävulen som strök omkring i lussenatten. Och så hade vi ju lussebete, lusselus och lussebrud och ett våldsamt festande och supande i lussenatten. Men vi har ju fortfarande ingen Lucia. Lucia är ju inte huvudpersonen ännu den 13 december. Ingen människa har ännu sett en ljusdrottning komma skridande i vintermörkret. När kommer hon egentligen? Ja, vänta lite. Inne i de medeltida städerna, som här i Skara till exempel, kunde man också märka att det var något alldeles speciellt med den 13 december. Och det var ju inte bara för att det var den längsta natten, det var det ju här också förstås. Utan det var därför att den 13 december var det terminsavslutning i katedral- och trivialskolan som läroverk hette på den tiden. Det fanns ju inte så många skolor, men de som gick där, de var ju desto finare och syntes desto bättre. Och i god tid innan avslutningen så hade skolgossarna, för det var ju bara skolgossar på den tiden, så hade skolgossarna under rektors överinseende och andra präster, det var bara präster, de hade fått lära sig vacker körsång som de sjöng i stämmor. Och på avslutningsdagens morgon tände man i skolan så många ljus man hade råd med. Och sen kom skoldjäknarna tågande i procession, sjungande de här sångerna. Och i händerna höll de ljus som lysande stjärnor. Det var stjärngossar. Bland de här sjungande skolpojkarna så fanns det ofta en skön och finlämmad yngling som kläddes ut i ängel. Han fick en vit dräkt på sig, han hade vingar på ryggen. Och eftersom han inte kunde göra en gloria runt skalle så satte man en ljuskrona på hans huvud. Och sen när de hade sjungit färdigt i skolan så åkte de ut på landet hem till sina byar. Och där fick de då gå från gård till gård och sjunga för att få ihop pengar till nästa termin i skolan. Sockengången kallades ju det här. Och det är på det här sättet som de här vackra julsångerna, som stjärngossarna och som den utklädda ängen kommer ut på den svenska landsbygden. Och det är exakt så som Lucia kommer in i det svenska hemmen, säger en del forskare. Och det låter ju ganska troligt. Men finns det två forskare som tycker likadant? Nej. Så, det finns andra forskare som menar att Lucia har en helt annan förklaring. Och de går tillbaka till de tyska invandrarna. De som fanns i våra större städer och där vi har gruvor och världsbruk. De invandrarna, de förde med sig en katolsk sed som heter Christkindlein eller Kinkenjes. På den katolska tiden i norra Tyskland, i Sverige och fortfarande i Frankrike och Belgien så kom ju helgonet Sankt Nikolaus med julklappar den 6 december. Det här kunde ju de protestantiska prästerna inte godkänna. De kastade ut alla helgon. Sankt Nikolaus förresten, han blev mördad av samma grymma kejsare som Lucia. Och istället för Nikolaus så satte man dit ett Jesusbarn. Ett Christkindlein. Eller Kindchen Jesus, Kinken Jes blev det i folkmun. Och denna Kinken Jes framställdes i bilder så som man gjorde med pojkar långt in på 1900-talet. Nämligen som en liten flicka med långt hår och kolt och kjol. Och det här Kinkenjes klädde man ut till ängel i vit dräkt och med ljuskrona. Och han kom med julklappar till barnen, till de protestantiska barnen också. Också i Sverige. Det kan man läsa i dagböcker långt in på 1600-talet från finare familjer. Men den här traditionen tog slut. Och fanns bara kvar i Västsverige och i trakten av Skara. I resten av Sverige, de hade aldrig hört talas om Kinkenjes. De fortsatte med samma festande, busande, drickande och bråkande och utklädnande som de hade gjort ända sedan tidig medeltid. Och det kanske blev lite väl mycket vrål och skrål. För nu vet man att det var någon gång i början på 1700-talet som några präster eller andra lärda personer i Västsverige någonstans bestämde sig för att civilisera det svenska Lucia-firandet. Och det ville de göra genom att ta bort de här orgierna från medeltiden och istället införa en upphöjd, stämningsfull kristen fest. Och det kunde de göra genom att ta den här ängeln med ljus i håret och den vita dräkten. Om det nu var djäknarnas ängel från stad eller om det var Kinkenies, det får de lära slåss om. Men de tog ängeln och gjorde ängeln till huvudperson i Lucia-firandet. Ängeln fick komma med lussebete på brickan. Och lussebete var ju fläskkorv och skinka från början och blev ju sen sötsaker och annat godis. Så ängeln blev den vi kallar Lucia.
Därför blev det alltså så att den första civiliserade Lucian, som vi känner henne, som en varelse i vit skrud som kommer glidande i vintermörkret under vacker sång, hon gjorde sin debut troligtvis hemma hos någon kyrkoherde i Västergötland någon gång i början på 1700-talet. Exakt var eller när vet man tyvärr inte. Men den allra äldsta berättelsen om någon som blev uppvaktad på det här sättet, det har vi från den 13 december 1764. Då informatorn Carl Fredrik Nyman, som var privatlärare hemma hos ryttmästare Karlström på Horns boställe vid Billingen, då han väcktes på Lucia-morgonen. Han var från Blekinge och han hade ju aldrig hört talas om Lucia när det här hände. Och Nyman, han blev med tiden en myndig prost som skrev sina memoarer. Och där berättade han mycket livfullt om vad som hände den här morgonen. Rätt som jag låg i min bästa sömn hördes en vokalmusik utanför min dörr, varav jag väcktes. Strax därpå inträdde först ett vittklätt fruntimmer med gördel om livet, liksom en vinge på vardera axeln, stora tända ljus i var sin silverljusstake. Och strax därpå kom en annan med ett litet dukat bord, försett med allehanda kräsliga, ätliga och våta varor som nedsattes vid sängen. De kallade lussebete. Jag trodde jag var död och kommit till himmelriket, skriver jag. Det är intressant att se att Nymans Lucia hade ju vingar och kandelabrar i händerna. Och det är förresten också intressant att notera att den vördade kyrkoherden föreställde sig paradiset som en plats där han fick lussebete, det vill säga fläsk och brännvin serverat av vitklädda damer tidigt på morgonen. Den allra äldsta bilden som finns bevarad av en svensk Lucia, den ser ut så här. Och gjordes ungefär 80 år efter Nymans upplevelse, det vill säga 1848, hos familjen Silversköld på slottet Koberg. Det är hovmannen och tecknaren med mera Fritz von Dardel som gjorde teckningen. Det är lite karikatyrsmässigt, för det är ju hans stil. Men han hade aldrig sett någon Lucia förut heller och var väldigt uppskakad. Den här bilden visar också den första svenska Lucia med ljuskrona och kaffebrickan.